pass klar är du?
Jag är 100% klar.
Ja, det är sant. Då tycker jag vi drar igång.
Då trycker vi på rec.
Ja, det är det jag gjort.
Vad är det för? Ja, det är 202.
202, ja. Ja, precis.
Vi har pratat om det förr, men vissa veckor känns som de går så otroligt snabbt.
Ja, jag håller med dig.
Om du skulle fråga mig så skulle jag säga att det var igår vi satt och poddade.
Mm,
så känns det.
Lite så. Jag kan nog benägen hålla med dig faktiskt. Men du, hälsa lyssnarna välkomna.
Välkomna till Dealen med bilen, avsnitt 202.
Mm, så är vi igång officiellt.
Det känns bra.
Ja.
Ja.
Hur mår du?
Jag mår faktiskt väldigt bra.
Jag med.
Det är nog härligt med det här vädret.
Jag berättade precis för dig innan vi slog på micken att jag åkte lössnö i Stockholm igår. Vilket är helt en helt absurd företeelse. Det har ju bräkt ner
det. Har det någonsin hänt?
Nej, aldrig någonsin. Men igår i Hammarbybacken så gjorde det.
Jag är nyfiken på Hammarbybacken. Inte för mig själv, men utan för ungarna.
Ja, släppa dit dem.
Ja.
Mm. Speciellt nu när det är så mycket snö. Nej, det är jättekul.
Skönt att det här ligger kvar också.
Ja, det ska vara kallt så länge det bara går att... till den 13 åtminstone har jag sett.
Idag ska jag nog sluta tidigt, tänkte jag, åka och tvätta bilen.
Ah,
det är så kul att åka en ren svart bil när det är så här hårdpackad snö.
Ja, men det funkar ju när det är minusgrader. Ah. Då, precis. Ja, gör det du.
Gör det du. Mm. På tal om bil och GM så tillkännagav General Motors bara för några dagar sedan att man planerar att vara ett helt koldioxidneutralt företag 2040.
Ah.
Och att de kommer eliminera alla utsläpp från nya lätta fordon redan 2035. Eller snarare redan 2030 i USA och 2035 i resten av världen. Och det här ska de göra...
Det är väl härliga nyheter då?
Ja, men det är ju kul.
Ja.
För att när det kommer roliga elbilsnyheter från stora aktörer, då är det ju kul.
Ja, det är inte elen i sig som du har stått ställt, eller som vi i vissa fall har ställt oss frågande till, utan det är ju designen.
Det är designen, ja, exakt så. Och det här ska GM möjliggöra då med 30 stycken helelektriska modeller som ska komma under de kommande 5 åren. Förstår du? 30 helelektriska modeller på 5 år.
Det som är skönt. Ja, men om man nu är en elförespråkare, vilket man ju på något sätt ändå måste vara. När Detroit har bestämt sig, då är liksom tärningen kastad. Då finns det ingen återvändo på något sätt.
Vilket innebär att om man gnäller nu, då är man en bakåtsträvare.
Ja, just det.
Ja. Och plus att de har ett åtagande att de ska investera $27 miljarder i elektriska och autonoma, det gillar ju inte jag. Där är jag bakåtsträvare, autonoma fordon under samma tid. Och den här övergången till elfordon, då kommer liksom GM eliminera liksom utsläpp från bilarna. Det blir ju en faktor i det här. Men sen har de även satt upp som mål att de ska vara helt koldioxidneutrala, alltså även fabrikerna.
Mm.
Och det gör att då fabriker och leverantörer kommer gå över till 100% förnybar energi och även genom att använda såna här koldioxidkrediter. Så att det är ju spännande. Det är ju en hyggligt aggressiv plan.
Ja, verkligen.
Jag menar, om GM kommer att ha 30 helelektriska bilar inom 5 år, då kommer ju även eftermarknaden explodera. Alltså GM Performance. Ja, ja, ja. Går man in på GM Performance idag så kan man ju köpa LS Crate-motorer och liksom allt färdigt liksom. Mm. Men det skulle ju vara konstigt om man inte kan köpa en elcrate där om 5 år.
Ja, det är såklart det kommer att bli så. Du, apropå, kul att du inleder med den nyheten. För jag tänkte faktiskt fortsätta lite på samma spår. För att i september förra året så presenterade Honda ett ganska snyggt elektriskt crossover koncept under den här Auto Kina 2020. Och utan att gå in på detaljer om den här studiens framtid så sa Honda att prototypen anger riktningen för framtida massproduktionsmodeller. Och det här är ju i sig ingen spektakulär nyhet, men det som gör att det här är lite intressant, det är att Honda förmodligen kommer tillverkas av GM.
Jaha.
Ja, jag läste det här på Automotive News. Och där säger man att GM har planer på att bygga två elektriska bilar åt Honda i sina fabriker. Dels så ska de bygga en Honda EV Crossover i sin fabrik i Ramos Arcipe i Mexiko.
Mm-hmm.
Där även Chevrolet...
Ramos Arriba!
Arriba! Nej, men, och där tillverkar de även Chevrolet Blazer och den här Equinoxen.
Ja, just det.
Ja, just det. Mm. Och dessutom så hävdar den här... Automotive News, det är en typ tidning på nätet. De hävdar också att GM kommer att producera en elbil från Acura tillsammans med den kommande Cadillac Lyriq i Tennessee. Det här fordonet kommer enligt uppgift då att släppas någon gång under 2024. Det här är ju ett rykte enligt Automotive News som sagt. Det är läckt ut från en säker källa inom GM, skriver de. Ja. Men naturligtvis så vägrar både Honda och GM att bekräfta det här. Men Hondas svar till Automotive News var att de kommer att dela ny information om vår nordamerikanska elektrifieringsstrategi senare i år. Ja. Man ska ju komma ihåg att GM och Honda faktiskt har ett samarbete sedan tidigare. Och i september så beslutade Honda och GM att de skulle utvidga den här alliansen i USA och försöka hjälpa varandra att utveckla framtidens fordon.
Ja, men det faller ju inom ramen för att de ska ha 30 nya bilar.
Ja, då kan det vara bra att kanske gå ihop och ta hjälp.
Och tittar man på den här nya Honda Urban EV,
ja, som ser ut som, cool. Ser ut som en rallybil från 80-talet.
Ja, den är ju, men sen även den här nya sportbilen som ser ut som en mini version av den här Saab-konceptbilen som vi hyllade för några poddar sedan. Fast den är mycket, mycket mindre.
Mm. Kan det vara så att Honda för första gången har fått ett eget formspråk?
Precis vad jag skulle säga. Att nu har de vågat gå tillbaka till liksom någon form av retro-inspiration från sina tidiga liksom, modeller.
Mm.
Honda Civic och de här. Heter de så? De allra första.
Den där var ju härlig. Honda Civic, en lilla Honda Civic.
Vi måste kolla. Honda Civic.
Vår vän Rönn vek en sån kring en lyxstolpe en gång. Fyllan kom.
När kom de?
Unga tonåren ska
typ
tilläggas.
86 eller någonting sånt där. Ja. 1986 var det inte det? Ja, just det. Kom de här var ju balla.
Nej, men jag tänker på de som var ännu tidigare.
Ja, vad heter de då?
De 70-tals, skriv 76.
76.
Ja, de är som runda.
De ja, där!
Eller hur?
Visst
ja. Där ja. Har du ju den.
Ja, det här är ju den de har inspirerat
exakt,
den på.
Exakt, ja.
Wow.
Ja. Vilken, vad hände med den jäveln? Skulle,
ja,
eller?
Fan vad de är ju skitballa.
Ja, de
det var det inte en Honda, en sån här liten cab som Spiro och Gaston och Spiro?
Ja, men jag läste inte de där. Det var bara, jag läste bara Lucky Luke. Det var bara du som läste de här franska skitserierna. De drömde om Renault och Peugeot. Ja.
På tal om skitserier.
Ja.
Otroligt bra bryggor.
Nej, men du ska inte säga det.
Nej, förlåt.
Det ska folk känna själv. Fan, vad duktiga de
är. Ja, vad duktiga de är. Får bara lyfta ämne efter ämne från varandras munnar.
Ja.
Vi som såna här fåglar som matar varandra med näbben.
Ja, just det. Precis.
För vi pratade igår på lunchen om det här med serier på Netflix och sådär. Jag orkar ju inte följa en massa serier på Disney Plus och det jag gör det är att jag följer ju Motor Trend On Demand och sen följer jag en massa olika YouTube-kanaler.
Mm.
Och jag tror även du gör ju det.
Ja, jag börjar bli mer YouTube-kompatibel med åren.
Ja, men det handlar ju om att YouTube-kanalerna har ju blivit, alltså så här, man har lärt sig sålla bort skiten och följa vissa kanaler där du får kvalitetscontent.
Ja, de professionella kanalerna är ju mer som tv-kanaler idag.
Jag gissar att dina YouTube-kanaler fokuserar på Dakar, motorcyklar och sånt där. Mina leviterar mer åt så här bilbyggare, Wagoneer, overlanding.
Ja, men vi förenas ju i overlanding i alla fall.
Väskor och vapen.
Ja, nej, det är därför du har
problem. Sa jag att jag ska gå en IPSC-kurs?
Ja, du nämnde det.
Det är jävligt kul.
Ja.
IPSC.
Förklara, jag tror inte folk vet vad det är.
Det här är ju borderline
att man ska orsaker.
Förklara. IPSC, det står ju då för International Practical Shooting Confederation.
Mm.
Alltså dynamiskt skytte, det låter snällare.
Är det skillnad på dynamiskt skytte och taktiskt skytte?
Ja, det vet jag inte.
Det är med släkt kanske på något sätt.
För det handlar ju om att springa och panga samtidigt på något sätt.
Vem fan håller du på att bli, känner jag lite grann.
Ja, men det är det jag ska komma. Jag ska komma till det. I den här kursinbjudan, då står det så här: kursen innefattar
först... Hej bröder, står det först överst.
Vi kommer titta på första hjälpen, säkerhet med vapen på banan, tekniskt vapenkunnande, olika vapentekniker, handhavande, IPSC-regler, drag från hölster, omladdning, förflyttning, enhandsskytte, tvåhandsskytte, svaghandsskytte. Den är lite spännande.
Mm. Är det för folk med så här skolios typ, eller vad är det?
Ja, men att även folk som med väldigt, väldigt svaga människor ska kunna, ska kunna skjuta.
Ja.
Och avstånd 50-100 meter. Mm. Och sen avslutas det.
Dagen avslutas med grupp onani.
Det står att under de här fyra kursdagarna så kommer man skjuta mer än vad man gör under ett år på en skytteklubb. Så kommer det liksom regna ammunition. Men jag känner ju på något sätt, det är fel tid att gå en skyttekurs.
Ja. Säg han och sitter här med sina 5-11 då i sin ruta skjorta och liksom...
Berättade jag? Nej, jag känner att jag... Det här är ju pinsamt. Men jag, det här är ju inte jag. Men
det är i allra högsta grad du.
Berättade jag det där sjuka som hände på ICA-baronen?
Inte på den. Men jag vill gärna att du delar med dig av det. För det är väldigt roligt. Och går helt i linje med min frågeställning om vem du håller på att bli.
Ja, men bakgrunden är följande. Mm. För 1000 år sedan... så bilade jag och min dåvarande tjej runt i där nere i Georgia, Alabama och Mississippi, down south.
Mm.
Och hon, eller hennes familj, hade en sån här family reunion i Atlanta.
Mm.
Och någonstans där nere, jag tror att vi var någonstans nära utanför Atlanta, så gick vi i alla fall in i en sån här militär second hand shop.
Mm.
Där vi för övrigt fick ruskigt dåligt service eftersom vi var en sån här mixed couple som inte ses med blida ögon på nere i down south.
Nej. Var det den typen av butik som i den här Falling Down?
Det var en sån butik. Och du och jag har varit många såna butiker i USA också. Men du vet, när man kommer in med en vit man med en svart kvinna och den blicken, den är så chockerande, för det är ju sån stenålder. Liksom att man ens ska bemötas med skepticism. Det var så konstigt. Hur som helst.
Får jag inte tala om när du och jag trippar in en svart och vit man.
Ett homopar
från Sweden who like to look at guns.
Gay mixed couple, det, där har vi lägst servicenivå i nere i södern i USA.
Ja, fortsätt.
Hur som helst så köpte jag en massa skit i den här affären då. Mm. Och bland annat lite patchar.
Mm.
Tygpatchar alltså. Och en av de här patcharna hade då en skallerorm på sig. Och så stod det...
South will rise again.
Nej, du får inte...
Nej.
Och så stod det don't tread on me.
Ja, just det.
Och den här patchen, ja, den var lite, såg lite ball ut med en skallerorm. Mm. Så att den slank med för om det kostar 2,99 eller någonting sånt där. Och den här patchen låg då bland en massa andra patchar i en skokartong i mitt verktygsskåp i säkert 10 år.
Mm.
Och så plötsligt så hittade jag den för kanske 3-4 år sedan. Och det var när jag förnyade min den här North Face Dune Parkas jackan jag har med lite patchar för att den skulle kännas lite tuff igen.
Mm.
Och då liksom tittade jag på den här patchen och så tänkte jag så här, men jag ska vara på säkra sidan, så jag googlade vad den betydde. Men då, för 3-4 år sedan, så liksom hittade jag inte så mycket information annat att den hette The Gadsden Flag och att det var någon general från inbördeskriget som anammade det här uttrycket Don't Tread on Me för att det skulle symbolisera frihet och jada, jada, jada. Det kändes ganska odramatiskt.
Mm. På vilken sida stod den här generalen då? Det kan jag...
Det
framgick inte av historien.
Nej, men jag tror att det här var efter inbördeskriget. Ja, precis. Det vet jag inte. Nej. Troligtvis syd. Ja. Men det lät jag mig inte ta reda på då för 3-4 år sedan.
Nej, den var tillräckligt frän för att bara...
Och plus att...
Typiskt dig.
Ja, men det var naivt kan man säga. Jag skäms för det var naivt.
Ja.
Men det som också var, det var ju att jag... liksom har då sett det här märket på en massa YouTube-kanaler om overlanding och camping som jag följer. Alltså inte vapengalningar utan liksom så här, vi åker ut med taktält och kampar vintercamping i liksom ja, någonstans.
British Columbia.
Ja. Mm. Sen då fast forward till stormningen av Kapitolium den 6 januari i år. Plötsligt så ser då massor av så här Trump-flaggor, sydstatsflaggor och Don't Tread on Me-flaggor. Gula flaggor. Min den här var ju grön med svart brodyr. Den var ju väldigt, väldigt, väldigt diskret. Ja. Sen, man såg den ju knappt. För det var en grön pers på en grön jacka. Men den här Gadsden-flaggan, den är ju då gul med en svart skallorm. Och den var överallt bland de här galningarna som stormade Kapitolium. Mm. Och det var liksom huller om buller. Här får jag en liten obehagskänsla att den här kanske liksom representerar, alltså det är inte jag.
Nej.
Den kanske representerar någonting som är fel liksom.
Mm. Även om du rent utseendemässigt ju platsar in i den där gruppen som stormade in i vissa dagar i alla fall.
Ja, ja. Alltså men det blir, jag vet inte, patchen har anammats av vapenhögen, ja, i USA, därför att från början så handlade den om att liksom ett mindre government, ja, har jag förstått, mm, vilket jag inte heller står för.
Nej.
Och att man ska ha rätt till att ha sina vapen, ja, och det är det som de här galningarna, ja, anammade. Hur som helst, mm, några dagar senare efter den här stormningen då, så händer det. För då står jag i kön på ICA-baronen, varpå det kommer upp då en skäggig, lätt överviktig eller kraftigt överviktig gubbe, så glider han upp liksom bakom mig i kön på ICA,
mm,
och så väser han i mitt öra: jag gillar patchen.
Ja.
Och jag trodde han menade den här yeti-patchen som jag har på min keps, mm, som jag, eller mina kepsar, eftersom, ja, jag har typ 10 yeti-kepsar. Och då sa han: nej, alltså den patchen, och så pekade han på skallerormen. Och jag kunde liksom inte komma på något svar, så jag stod liksom bara med en förvånad öppen mun på något, ja, sätt. Och sen sa han: det är bra att du vågar stå upp, vi är fler än de tror. Det här var alltså en svensk galen konspirations-Trump-anhängare,
ja,
som säkerligen rörde sig liksom i mörka forum på the deep web.
Mm.
Och här stod han och tittade på mig som om jag var den här QAnon-shamanen med pälsmössa och horn där inne på ICA. Han liksom tittade beundrande på mig.
Ja.
Oh.
Och det är ju inte alls omöjligt att du kommer att träffa honom nästa helg när du ska på den här skiten. Eller hur? Det kan det vara.
Det bör noteras.
Du igen, säger han.
Det bör noteras att jag 5 minuter senare stod i köket hemma med en brödkniv och sprättade bort det märket och slängde det i papperskorgen. Precis som man ska göra med alla inskränkta rasvärderingar.
Ja, verkligen.
Det var inte det som jag skulle prata om.
Nej.
Det jag pratade om innan jag föll ner i QAnon-mörkret, det var ju YouTube.
Ja, just det.
Och det faktumet hur galen man blir på all YouTube-reklam.
Ja.
För kollar man på en 10-minuters film om camping, då är det ju inte ovanligt att det är 5 reklambreak.
Nej, jag vet.
Och jag vet inte heller hur många gånger jag har fått upp reklam för att byta till det här YouTube Premium för att slippa reklamen.
Mm.
Men jag vet inte, det har liksom känts dyrt och krångligt. Mm. Jag har liksom inte orkat sätta mig in i det. Men sen i förrgår så klickade jag på Premium-knappen.
Mm.
Och 5 sekunder senare så hade jag bara godkänt villkoren. Det kostar 109 kronor i månaden.
Mm.
Och sen,
hur betalar man det då?
Via sitt Google-konto.
Ah, okay.
Alltså, så att det bara dras automatiskt. Det var så enkelt.
Ah.
Det bara, jag behövde inte fylla i någonting. Jag bara tryckte på godkänn.
Mm.
Sen, jag vet inte hur de tar betalt. Men så, det sa bara puff. Så var all reklam borta från YouTube. Det blev en helt annan sida.
Ah, jag måste göra det också, känner jag.
Det är så löjligt skönt.
Ah.
Att kolla klipp utan avbrott på YouTube, det känns så här overkligt,
ja,
nästan. Alltså det är som att, kunde det vara så här?
Mm.
Och jag fattar inte att jag har väntat så här länge. Jag känner mig som en jubelidiot. Dels för att jag har gått omkring med Don't Tread on Me. Och också att jag har stört mig på YouTube i typ 8 år utan att göra någonting åt det tills nu.
Ja, alltså frågan är fan, folk, alltså när man köper annonsplats på YouTube, om företag som gör det förstår hur dåligt investerade de pengarna är. Mm. Det här är i min värld, jag har ingen belägg för att det är så. Men alla hatar ju YouTube-reklam. Uh-huh. Och om jag då blir matad med ett budskap som jag är kopplat till en hatkänsla i kroppen, jag har svårt att se att det skulle vara positivt på något sätt.
Exakt.
Du, apropå hat, nej då, nu försökte jag ge mig på...
Det tog bryggorna slut.
Nej, men jag snackade om den här jävla Tesla-takboxen förra veckan.
Ja, jävla vilket liv det har blivit om den.
Ja, det dröjde inte lång tid förrän vi fick svar kring det här. Du skickade mig en länk. Och tydligen så är det så att i något Tesla-forum så cirkulerar den och rykte om att en Tesla drar cirka 18% mindre ström om man monterar takboxen bak och fram då. Det var lite det vi var inne på. Huruvida det här stämmer eller inte, det har jag ingen aning om. Men vi snackar ju om att formen på en takbox, eller bakvänd takbox, blir lite mer som en vinge.
Men det, tydligen, det var en svensk Tesla 3-ägare som gjorde det här experimentet. Och vi bilägare så står det att han sänkte förbrukningen 16%.
Men 16,
okay. Men och att det nu har börjat lanseras bakvända takboxar, så att, att de börjat tillverka
boxar som ser formade mer som en vinge åt andra hållet.
Och det är ju helt logiskt. För att rekommendationen, man ska ju inte vända på en takbox, för den är ju inte förstärkt i framkant.
Nej, som gör bakkant.
I bakkant, exakt, förlåt. Så att när du vänder på den och tvärnitar, så kommer den troligtvis gå sönder.
Just det. Om det här stämmer, det gäller ju inte bara för Teslor då, tänker jag.
Nej.
Det är väl inte omöjligt att man får se flera Teslor med takboxen bak och fram. Och kanske någon vanlig bil också då i framtiden.
Exakt.
Jag tänker hur som helst inte vända på min.
Nej.
Men jag vill ändå belysa att det fanns en logik kring den här förklaringen, och det var ju det du precis berättade då. Men det minskar ju dock inte chanserna att ägaren till den här bilen som jag såg var en stockholmare, för det var egentligen det som hela poängen var.
Ja.
För att hoppa på den här vända boxen bak och fram trenden, det är också väldigt stockholmskt.
Utan tvekan. Men det som jag sitter och läser den här vid bilägare-artikeln. För det står det så här, det är inte dugg intressant. Det här behöver inte jag ens läsa. Men det står att aerodynamiken har aldrig haft högsta prioritet när man har designat takboxar.
Nej. Vilket är ju jättekonstigt med tanke på att den ska sitta på taket.
Ja, utan den har varit kilformad i alla år för att man har bara tänkt att det gör någon form av drag efficiency på något sätt. Men formar man den istället som en flygplansvinge, så blir det mycket, mycket, mycket bättre.
Så att, och när de väl får till det där kan jag tänka också ganska mycket snyggare.
Men
en vinge, den följer ju bilens
form. Men tänk en tjock vinge. Tänk ett bulimiker flygplan.
Ja, men det beror väl på hur stor takbox man
har. Men tänk dig liksom så här tjocka, fläskiga vingar på ett flygplan. Det ser ju inte smäckert ut. Om du tänker en tjock takbox som är formad som en flygplansvinge, så kommer det se ut som ett flebbo på taket.
Apropå tjocka, fläskiga vingar och aerodynamik.
Ja.
Då jag tänkte snacka om nu.
Nej. Men jag hade ju en brygga om Tesla. Får jag ta det på 2 sekunder?
Ja, ta den
inbryt,
då.
För den är ändå elektrisk. Och sen kan du, eftersom det här blir ett bryggavsnitt.
Vi ska testa och brygga oss igenom hela avsnittet.
Ja, för att på tal då om Tesla, så släpper de ju massa nya modeller nu. Eller snarare typ exakt samma modeller med ny inredning. Och Tesla S kommer då med pilotratt och liggande skärm. Har du sett det?
Nej.
Det är så jävla konstigt. Eller lite ballt, men ändå inte.
Rent så här när jag ser det framför mig i huvudet så känns det lite coolt.
Ja, och jag fattar inte hur de har fått igenom det lagligt.
För ratten? Det, det är verkligen
konstigt. För det är ju olagligt att köra kring med en halv ratt.
Men vad fan, du får ju köra med handikappreglage med det. Kan du styra bil med?
Ja, kanske. De har fått igenom det på något loophole. Men värstingen av Tesla S ska nu göra 322 km i timmen.
Oj, satan!
Och den ska få längre räckvidd, och 0-100 ska avverkas på under 2 sekunder.
Ja, herregud.
Alltså. Det är ändå sjukt vad de håller på och driver på prestandan framåt. Men återigen, som vi sa i början, det är så sjukt att de ska se så otidsenliga ut. Tesla S visade sig upp för allmänheten i mars 2009. Alltså det finns inte så jättemånga andra bilar som fortfarande håller kvar en kaross från 2009.
Nej, verkligen.
Sen kan folk bara, de är så tidlösa. Ja, det är de ju inte alls, de är fula.
På tal om extrem prestanda och elektricitet, ja, så är det så att jag gillar ju F1, som jag sa. Bra, inte så att brygga. Jag följer det sådär slavigt, men det är lite kul att kolla på ju.
Ja.
Men framförallt så har jag ett lite nyväckt intresse för F1 tack vare den här dokumentärserien Formula 1 Drive to Survive på Netflix, som, aha, jag har tipsat om tidigare. Den är väldigt, väldigt bra. Men idag tänkte jag snacka om en grej som är besläktat med det här. Och som jag verkligen vill tycka om. Men som jag inte riktigt har fastnat för än, ska jag säga. För jag har en känsla av att det finns något här som är värt att gilla. För jag tänkte nämligen snacka lite grann om Formula E.
Oh.
Bra brygga, va?
Ja, det var fantastiskt brygga. Men vi har redan förbrukat den sägningen.
Ja, men nu, eftersom det nu är liksom uppe på bordet, så kan jag tycka att jag ännu kan göra saker. De flesta av våra lyssnare vet ju förmodligen vad det här är, men om det skulle vara så att någon mot förmodan inte vet vad det är, så är det ju liksom den här elektriska spinoffen på Formel 1, kan man säga.
Mm.
Den egentliga anledningen till att jag vill snacka om det här är, överhuvudtaget, är för att jag kan inte låta bli att gilla hur de här bilarna ser ut. Jag tycker helt enkelt att den ser ballare ut än en vanlig F1-bil.
Ja, det är en blandning av en Le Mans-bil och en Formel 1-bil.
Ja, och eftersom jag tycker att liksom den visuella upplevelsen är en väldigt stor del av racing, så jag tycker om det här. Idén om Formel E föddes redan, kan gissa, när de var igång och tänkte att de skulle starta det här.
Nej, berätta.
Nej, 2011. Men det tog fram till 2014 och förklart allting inför det första loppet då. Mm. Det som framförallt tog tid, det var ju att organisera alla lag och tävlingar. Men, och utveckla de här reglerna som dels gäller för själva tävlingen, men också för alla regler kring bilarna. Men 2014, hur som helst, så körde man det första loppet.
Mm.
Och bilarna är liksom byggda i kolfiber och aluminium och kevlar. Det är huvuddelen av bilens chassi. Mm. Och det gör ju såklart den här bilen väldigt stark och robust, men samtidigt väldigt, väldigt lätt. En bil inklusive förare och batteri, mm, väger bara 800 kilo. Det är inte mycket.
Åh, jäklar. Mm. Det lyfter man ju bänk.
Ja, precis. När de startade den här serien, då tror jag det var så att alla hade samma chassin och batterier. Det var exakt samma för alla lag. Men de fick göra små justeringar där. Men jag tror att de har ändrat på det här nu. Däremot så vet jag att idag får alla teamen modifiera och bygga elmotor, växel eller spänningsriktare, växellådor och kylsystemet efter bästa förmåga. Man får göra lite hur man vill. Och ingenjörerna i varje lag krigar ju naturligtvis som att komma på nya smarta idéer hela tiden. Och i och med att det är en ny genre det här fortfarande, så känns det ju som att det finns väldigt mycket att uppfinna kring liksom nya sätt att få bilarna att gå fortare. Lite som F1 var förr, tänker jag.
Ja, exakt.
Jag vet inte.
Och på tal om det, som också är så otroligt coolt i Formula E,
ja,
och kopplingen till traditionell F1,
ja,
det är ju att du har ju de två sönerna Bruno Senna,
ja,
och Nicolas Prost, ja, som tävlar mot varandra.
Det är
varandra.
Underbart. Det är liksom nästa generationen. Det är talande på något sätt.
Det är ju också ur ett PR-perspektiv kanske det största som någonsin har hänt,
ja,
i racinghistorien. Att två söner har blivit rivaler i den utvecklade sporten.
Exakt, exakt. Men jag tänkte att jag ska berätta några andra lite balla grejer kring den här tävlingsformen som gör att jag mer och mer känner att ja, men det här kan nog bli någonting för mig att följa.
Ah.
Jag vet inte hur länge sedan det var att kolla på Formula E, men tidigare då behövde man ju byta bil mitt i loppet på grund av batterikapaciteten.
Ah.
Men från och med 2019, tror jag det var, då behöver man inte göra det här längre, för då kom liksom generation 2 av de här elbilarna. Med större batterier. Och de håller då under hela loppet. Och varje team ansvarar för att ladda sina egna batterier. Och batterierna laddas av generatorer som drivs av glycerin.
Oh, jävlar.
Future, känns det som. Eller? Ja,
verkligen. Och tittar man också på Formel 1, gamla Formel 1 eller racing överhuvudtaget. Ja. Så har ju de hjälpt att trycka fram teknikutvecklingen hos vanliga,
ja,
biltillverkare.
Så är det ju.
Och man tänker sig för Formula E,
mm,
hur otroligt mycket det måste hjälpa.
Oj, oj, oj.
Eller liksom för laddning av batterier, ja, alltså teknikutvecklingen.
Verkligen. Toppfarten hos en Formula E-bil, vill du ge dig på en gissning?
320.
Nära, 280.
Ja, det var väldigt nära.
Ja, de kör ju på tajtare banor än till exempel F1, så man lägger ju mer vikt vid väghållning.
Ja.
Och, Men apropå det här så tänkte jag att det kanske skulle vara kul att höra lite prestanda från andra racefordon i jämförelse. Alltså om man jämför då acceleration och toppfart. IndyCar. Toppfart. 380. 0-100. 3 sekunder. F1 då. 360 har de i topphastighet ungefär. 0-100 går på 2,6 sekunder. Mina nya idoler, MotoGP, toppfart 356 km i timmen. 0-100 går på 2,5 sekunder. NASCAR, för dig och dina vapenbröder. Toppfart 321 km i timmen. 0-100 går på 3,4 sekunder. De är inte riktigt gjorda för att gå fort på det sättet.
Mer behöver man inte.
Så det,
och men vad var 0-100 på de här Formula E då?
2,8. Så att det är ju inte riktigt som det är att på gatorna att elbilarna sopar banan med allt annat.
Men vänta, det här blir ju ett systemfel. Om en Formula E-bil som är byggd för hastighet och väghållning och allting, om den gör 0-100 på 2,8 sekunder och en ny Tesla S gör 0-100 på 1,9 sekunder.
Så här är det ju. Alltså, det beror på...
Mansplainet.
Ja, här ska mansplainet. Nej, men det beror faktiskt...
Så här är det.
Det beror på det är att de måste få de här batterierna att hålla under ett helt lopp. Och då går det liksom inte att ladda på fullt, för då skulle man behöva bygga en helt annan typ av bil. För de här bilarna är ju som sagt liksom designade för att vara så effektiva som möjligt på de här smala banorna. Och de måste kunna ta sig mål på en laddning. Så därför kan de idag åtminstone...
Man kan inte fördela...
Nej, om de ville skulle de kunna få de här bilarna att gå fort som helst antagligen.
Ja, och det är kanske inte 0-100 som de här vinner lopp på.
Nej, precis. Men en grej som verkligen känns framtid, det är någonting som kallas för attack mode. På vissa ställen på banan...
Bra
namn. Ja, men super här. På vissa ställen på banan, då kan bilen helt plötsligt få 25 kilowatt extra kräm. Typ som en boost i ett tv-spel.
Alltså Mario
ja,
go-kart.
Och de här områdena, de ligger liksom lite utanför det optimala spåret. Och det gör ju att på de här platserna, då blir det liksom bäddat för spektakulära omkörningar.
Va?
Ja, och man vet de här boostställena. Innan loppet så vet inte förarna var de här finns eller hur länge de går att använda. Utan det bestäms strax före loppen. Och det beror på att de i lagen inte ska kunna använda dem för strategiskt. Utan det får de reda på precis innan de ska starta. Och en annan sak som känns ännu mera framtid och på något sätt en grej som nästan är taget ur en så här science fiction race-film från 80-talet. Det är något som heter fanboost. Och det går ut på att fansen, de kan rösta på sina favoritförare. Och de fem mest populära förarna, de får var sina 5 sekunders boostfönster extra. Som de kan använda under andra halvan av loppet.
Men otroligt.
Ja, men det här gör ju då det möjligt för fans att liksom stödja sina favoritförare. Och ge dem liksom en bra boost i loppet. Så det finns mycket med det här som jag tror att liksom, till exempel våra ungar som är uppväxta framför datorn och tv-spelen.
Det är ju dataspelskompatibelt.
Exakt.
Så att det sjunger om det.
Exakt. Jag ska inte förvåna mig om det på sikt är så att Formula E kommer att ta över även på racebanorna. Inte där än, men...
Kan inte du spela upp för lyssnarna ett ljud när de startar? För det är ju väldigt speciellt.
Ja, väldigt speciellt.
Det blir ett härligt ljud.
Ja, vi lägger på det här. Nu kommer det.
Ja, du hör. Det är
främt.
Ja, skit.
Konst.
Jag är inne på Formula E's hemsida, fiaformulae.com.
Ja.
Det heter ju ABB Formula E.
Ja.
De har gått in där och sponsrat. Ja. Men sen hittar jag inte heller Senna och Prost. Jag vet inte om de inte tävlar längre.
Nej.
Skitsamma. Det är jävligt fränt.
Ja, det är lite fränt.
Varför ställs inte det här på tv?
Det gör ju. På någon obskyr kanal som jag inte tror du har längre.
Jag
brukar se det ibland. Det är väl fan på... Inte vad det är på kanal.
Nu har jag bestämt mig för att jag ska börja följa Formula
E-cirkusen. Ja, ja.
Det är ju jättekul.
Fränt.
Du, på tal om att följa.
Okej, ja. Vad ska du följa?
Den här veckan så pausar vi ju bilskrynklarna och obducenten och allmänläkaren.
Ja, just det.
Men säg så här, fortsätt gärna skicka in bilar eller uppdrag.
Mm.
Men jag tänkte, den här veckan hugga tag i ett kort men tydligt lyssnarbrev.
Jaha, gör det.
Och det är en önskan, kort sagt.
Ja.
Och eder önskan är vår lag.
Ja, okej.
Okay. Då läser jag så här. Tjenixen! Alla våra lyssnare får en sån märklig dialekt. Ja. Ni pratar ju om udda bilar av alla slag och jag har en bil ni inte pratat om som många har ett minne av från lumpen, nämligen Volvo-valpen. Det är en udda fågel som många har minnen av från när de gjorde lumpen och som är en svensk designklassiker. Hoppas ni har en grym fredag. Bifoga bild på min gamla slitvarg som jag räddat efter att den har stått jättelänge. Och så skickar han den här bilden.
Ja just det, han har den med kapell.
Ja, exakt. Ha en bra fredag, Erik Vavle. Kul namn, Erik. Vavle. Vavle. Hello, my name is Erik Vavle. Valpen. Bilen som egentligen bara hade ett enda fel. Den är 2 decimeter för smal.
Ja, så är det tyvärr.
Personlastterrängbil 903 heter nu. När du körde stridsvagn, men när du körde bandvagn i lumpen. Jag har ju ett minne av att det fortfarande fanns massa valpar i bruk när du och jag gjorde lumpen.
Ja, men
det
var ju... samband hade väl de där med dubbla bakhjul och långa antenner.
Ja, men då var det 303 tror jag. Den där efterföljaren.
Ja, jag minns inte den där.
Jag tror vi hade någon sån här sjukvårdsövning när man hade vält en massa valpar ut i skogen.
Okay,
så låg det blodiga människor runt omkring. Men namnet valpen...
Det vet jag inte var det kommer ifrån, vet du det?
Ja, det vet jag. Och det är ju för att det var någon som liknade valpens, alltså bilens stora hjul med en hundvalp som har allt för stora tassar.
Aha.
För att hjulen i proportion, höjden och allting, det gör att den ser liksom lite sådär valpig ut. Och som alla vet så var ju valpen en liten lastbil eller buss med brutal markförgång och en otroligt ball och kantig kaross. Och som nästan alla militärfordon så är de ju liksom på något sätt tidlösa.
Väldigt.
Valpen är ju som en svensk Volkswagen Kübelwagen.
Ja, det är det.
De är också balla.
Ja.
Och ta en valp från 70-talet och slänga på en ny lack och lite extra ljus och nya däck, då ser den ut som en ny militärbil.
Ja, speciellt om man byter ut lyserna mot lite så här modernare.
Ja. Liksom.
Problemet med många militärfordon när man ska försöka göra liksom, lacka upp dem, det är att plåten är ju aldrig slät. Den är alltid bucklig liksom. Eller inte bucklig, men den är ju inte jämn på det sättet som en bilplåt.
Men skulle man ta liksom en matt sandfärg eller någonting som
då
döljer
det, ja, precis.
Men återigen, måtten, det är ju bilens akilleshäl. För den är 4 meter lång, 2,10 hög och 1,65 bred.
Är den bara 1,65?
Alltså den är ju smalare än en normal säng.
Ja.
Och tänk om den hade varit 1,85.
Ja.
Då hade den sett så mycket bättre ut.
Det hade den verkligen.
Men jag har också något gammalt lumpenminne där man pratade...
Ska vi lumpenminne nu?
Ja, när man pratade just om valpen och varför den var så smal. Det var för att den skulle fungera i svensk terräng, det vill säga smala svenska skogsvägar och nästintill stigar.
Och åka mellan tallar och granar. Liksom.
Ja, och jag vet också att svenska försvaret testade 2 stycken Humvees på 90-talet. Men efter en lång utvärdering så ansåg man att de var alldeles för, dels dyra, men också helt odugliga för svenska förhållanden. Alltså svensk skogsträng.
Ja, men det kan man ju på något sätt förstå. För träden står ju tätt i det här landet.
Ja.
Vi har ju liksom inga öppna fält direkt. Nej. I Skåne har vi i och för sig.
Jag hade ju föredragit öppna ökenlandskap.
Ja.
Valpen, den var ju tjänst från 61 till 74. Och när gjorde vi lumpen?
Ja, inte fan var det 74.
Nej, det var, men det var väl typ tidigt 90, var det?
Ja, det var nog typ 90.
90, ja. Jag tror att det var ju C303, eller trängbil 11 som den hette,
ja.
som ersatte. Det var nog den som var mest när vi gjorde lumpen. Men återigen, det fanns ju kvar på regementerna. Valpen, den köptes då av Sverige, Norge, Nederländerna och Saudiarabien.
Jaha, ja.
Visste du det?
Nej, jag hade ingen aning om.
Och när de tog bilen ur tjänst, då dök den ju upp som civila fordon. Och Volvos civila namn på den här, det var ju Laplander.
Också. Jaha, det var snyggt.
Ja, snyggt namn.
Ja.
Och nästan alla slitdelarna från valpen, det var ju Volvos standardkomponenter från samma tid. Alltså motorn, det var ju den som satt i Amazonen och Duetten och liksom... Vet du, gånga, allting var plockat från befintliga modeller. Liksom. Och siffran 0 i beteckningen, ja, alltså personlastterrängbil 903, det visar att lastförmågan understiger 1 ton. Och utan någon bokstav efter siffrorna så indikerar man att bilen är i sitt grundutförande och försedd med tak och sidor tillverkade av pressändning spänd över stålbågar. Det var ju en sån som vi fick bilden på från Erik där. Och dörrarna till förutrymmet, de är liksom tvådelade. Och normalt så saknar bilen vinsch. Men sen kom varianterna 903B och 9033 och 9034. Och de var ju då försedda med heltäckande stålhytt och hela framdörren.
Ja, just det.
Och många av de här bilarna hade mekanisk vinsch som var kopplad till fördelningslådan. Och det här gjorde att den blev jättepoppis som skogsbrandbil hos räddningstjänsten. Mm. Det är därför man fortfarande kan hitta sådana gamla valpenbrandbilar som har gått 2000 mil. Men ett tips om man gillar valpar, det är att kolla på YouTube, den här kalla krigets fordon. Mm. På något vi har kollat massa av de avsnitten.
Mm. Nej, det har nog du gjort själv, tror jag.
Men det är så jävla bra serie. Kalla krigets fordon. Då finns det ett som handlar om valpen. Ett när de stridsvagn S och sånt.
Ah,
älskar.
Nice.
Vi kollar på det på lunchen.
Ja, ah, absolut.
Det är skitkul.
Absolut.
Men det här är ju en kul bil eftersom karossen är så tidlös. Och det är det som på något sätt ska landa i. För visst såg vi en så här lowrider-liknande valp. Eller någon folkabuss-liknande. Alltså på Gaslins Facebook.
Ja, du visade mig en bild på det.
Vänta, jag måste ta upp den. Ja. Kolla, vänta. Här, kolla. Alltså, den här är ju...
Alltså.
Det kan ju vara så, troligtvis, att det är en folka... Bättre, ett chassi. Folka-chassi som de har bara sänkt ner en valpkaross på. För det ser ut som såna här MP-fälgar eller såna här Maxi-Lite-fälgar. Alltså, folka-fälgar sitter ju på.
Ja, det är... Det där får du grotta ner i, för den där vill jag veta mer om.
Jag vet ingenting. Jag tror att den heter Valpvägen eller något sånt där. Eller,
men Peter måste vi veta. Det är väl han som har tagit bilden.
Nej, men jag mässade Peter för en massa tid sedan. Och han visste inte så jättemycket om den. Han skulle kolla om han hade fler bilder. Så det väntar vi på.
Men om någon känner ägaren till den här bilden, då får de höra av sig till oss.
Man blir ju så löjligt glad när man ser den här.
Ja.
Förstår den här på stranden i Huntington Beach med surfbrädor och Candylack. Liksom. Jag är lite besatt av den här valpen.
Ja.
Jag måste få veta mer.
Mm.
Det blir ju en helt annan bil. Det blir ju som en fyrkantig folkabuss. Ja. Men att göra det här till en så här street cal-looker.
Ja. Och den blir ju inte så smal heller när du skickar ner den på backen. Så.
Nej.
Nej, den är grym.
Man vill också se exempel på någon som kanske har breddat en valp.
Ja, det vore
2 decimeter.
Det vore
grymt. Oh,
ja, är det en bil som många gillar? Apropå det.
Ja.
Jag tänkte... Jag var inne på podcaster. Det vill säga iTunes-app. Som man använder när man lyssnar på poddar. Och jag blev så glad när jag läste alla fina recensioner som vi har fått. Vi har ju snackat om det tidigare. Men podden, det är något som vi tycker är svinkul att hålla på med. Och den är ju gratis att lyssna på. Och det är tack vare våra fina sponsorer.
Uh-huh.
Och för oss är det ju viktigt att jobba med sponsorer som vi verkligen gillar. Och det här hör man ju alla andra poddare påstå också. Men i vårt fall så tror jag att lyssnarna faktiskt känner att det stämmer på riktigt.
Mm, våra sponsorer ligger ju oss väldigt nära känslomässigt. Liksom.
Ja, men det är ju så här att ju fler som lyssnar på podden, ju gladare blir ju våra sponsorer. Och därför tänkte jag faktiskt be om våra lyssnares hjälp att göra den här podden ännu populärare än vad den är idag.
Aha.
Jag tänkte nämligen testa våra lyssnares lojalitet gentemot podden genom att be dem skriva en liten recension i sina respektive lyssnarappar. Det vill säga, om man lyssnar via iTunes, då skriver man någonting där, och om man lyssnar på Spotify, jag vet inte, där kanske man inte kan skriva en recension, men där är det ju väldigt enkelt att dela podden med sina vänner. Så här, man kan skicka ett sms ju bara. Så jag tänkte att jag ber lyssnarna göra det här. Om ni gillar podden, och precis som vi tycker att det vore kul om fler lyssnade, så gör det här. Men du vet ju hur det brukar bli när man liksom hör någon be en göra något sånt här. Man tänker att ja, men det ska jag göra när jag har lyssnat klart. Och sen så glömmer man ju bort det. Men då tänkte jag så här, det tar ju fan inte mer än 3 minuter max.
Vi sitter här och väntar i 3 minuter medan folk skriver.
Men det jag tänkte, istället för att inte de ska göra det här efter podden, sätter jag på en riktigt bra låt nu som de kan lyssna på medan de gör det här. Så slipper de koncentrera sig på oss med, och vad vi säger medan de liksom fipplar med sina telefoner. och så liksom kan ni göra det här nu istället. In och skriv lite nu.
Ja.
Det kan vi väl fan be dem.
Ja, men det måste vara en riktigt bra låt.
Riktigt bra låt. Ja. Jag har ingen aning om vad det är här och nu när jag sitter och pratar. Men jag ska så ta en liten paus och så gör ni det. Och så fortsätter vi på den om 2 minuter.
2 minuter?
Ja.
1,5 minut.
Ja, det gör vi. En och en halv minut. Och nu är vi tillbaks.
Ja. Det var ett litet udda grepp.
Ja. Men det var desperat må tyckas. Men
man kan också tycka att när man är ute och promenerar, man går med hunden, man är på väg till jobbet, man sitter i bilen. Att få också ett break på 1,5 minut med en bra låt, det kan ju vara
härligt. Ja, det var det jag tänkte.
Härligt.
Ja, om låten är bra så blir det ju bra. Liksom.
Ja.
Ja.
Jag tänkte tillåta mig nu att bli lite sura gubben.
Ja.
Efter den här positiva, glada stämningen.
Mm.
För det är ju han, den där, som stör sig på att vissa grejer funkar så mycket bättre i USA. Mm. Såklart inte allt.
Han med Don't Tread on Me-patchen.
Ja, långt ifrån allt.
Ja.
Men när det kommer till trafik, då känns det som att Sverige fortfarande har så mycket att lära. Därför att i USA har man så mycket mer trafik. Så då måste man lösa saker på ett lite annorlunda sätt. Förstår du vad jag tänker?
Ja, jag tror jag förstår vad du tänker.
Några exempel som jag har nämnt tidigare, och det finns säkert motargument, men det skiter jag i.
Mm.
Sverige har ju de här 2+1-vägarna. Mm. Det är en korkad idé från början eftersom det skapar köer och sen vilda omkörningar. Plus att de alltid lägger dubbelfilens start i uppförsbackar. Så att alla vi som kör V8 måste bränna 8 liter bara för att hinna om alla långtradare.
Mm.
I USA bygger man istället breda vägar så man kan koppla i farthållaren och inte behöva bry sig. Det är bättre. Och med risk för att tjata, att få svänga höger när det är rött, det är en briljant idé.
Det gillar jag däremot.
Varför? Vadå däremot?
Jag är inte så... De här 2-1-vägarna, jag hatar dem. Men de är väldigt effektiva när det gäller olycksstatistiken.
Det skiter.
Ja. Ja, fortsätt.
Varför får vi inte köra till höger när det är rött i Sverige?
Mm. Jag tar tillbaka det här förresten. För de är förödande för hojar med den jävla vajerräcken.
Ja, ja, bra.
Mm.
Ja. Men det jag ska komma till, det är en ny grej som jag har funderat kring. För att, och det är för att jag hamnade i en sån här idiotbilkö igår när jag var ute på Bil- och glasdesign.
Mm.
Och hämtade lite skärfolie.
Mm.
Det kan vi återkomma till varför. Men ja. det tar vi en annan gång. Men det är ju så här. I Sverige, blir det en punka eller ett bensinstopp på till exempel Essingeleden, då blir det timslånga köer. Alltså en hel dag fuckas upp för att en Nissan Qashqai har råkat köra över en spik.
Mm.
Och då var det så, och skäl till att jag läste, det är att CHP, alltså California Highway Patrol, de släppte nyligen lite statistik. Och i den så fanns det även en analysdel där man hade då kommit fram till att för varje 5 minuter som en motorväg är blockerad, till exempel vid en olycka, då tar det 20 minuter innan trafiken är återställd. Så att om två bilar krockar och det tar en halvtimme att bärga bort bilarna och sopa vägen, då tar det ytterligare 2 timmar innan köerna är borta.
Ja, just det.
Alltså, så att varje minut är, liksom, blir det mångdubbelt kö.
Mm.
Och det här är återigen en irritation över Sveriges sätt att tänka kring trafik. För att någonstans i USA, då har man ju ett helhetsfokus. Jag vet att det har man säkert i Sverige också. Men det, jag tycker inte att det här praktiseras fullt ut. I USA har man initialt 2 fokus vid en trafikolycka. Och det är 1, ta hand om skadade. Och 2, clear the road. Och den andra delen i det här, det vill säga att rensa vägen, det är minst lika viktigt. För att man vet att 5 minuter extra, då får folk sitta 20 minuter på väg till jobbet, och då kommer det få förödande konsekvenser för ekonomin, och liksom folk, där får du inte liksom komma för sent på ett annat sätt, och folk får sparken på grund av att man hamnar i bilkö. Nu överdriver jag, men
får inte tala om vad det kostar att hämta på dagis för sent i USA.
Ja, exakt. Exakt så. Men det här är ju ett av skälen till att alla polisbilar i USA är utrustade med såna här push bumpers.
Mm.
För att i väntan på bärgare, då ansvarar polisen för att rensa vägen.
Mm. Så att om det, visste jag inte, det var coolt.
Ja, så att ligger en bil på sidan eller en bil som har snurrat in i ett vägräcke eller någonting, så att det är bara kex kvar, den går inte att rulla ens liksom. Då kommer det dit blixtsnabbt. Efter att man har försäkrat sig om att skadade är omhändertagna, så kommer det dit 1 eller 2 polisbilar och trycker bort den här bilen åt sidan, in i vägrenen eller in på någon gräsmatta, eller så att man kan öppna vägen igen.
Ja.
Och det här älskar jag. Dels för att det är en sån härlig syn när en Charger eller en Crown Victoria knuffar undan skrot. Det är liksom, det är något vackert när liksom bruksbilar används på tuffa sätt.
Mm.
Det känns som att i USA använder man bilarna på även pickisar. Det är liksom så här, det är ingen som använder lastbilar på rätt sätt i Sverige. Och i Sverige då måste man ju liksom vänta in 2 bärgare för att den ena ska skydda den andra. Jag vet inte, jag tror att om en bärgare börjar bärga en bil på, som står på sidan i vägrenen utan att ha bärgningsassistanshjälp från en annan bärgare, då tror jag att de får böta 100 000 kronor.
Oj.
Ja, det är nog vansinnigt. Don't quote me on that, jag vet inte exakt. Nej. Jag vet bara att det är dyrt. Och jag säger ingenting om säkerhetstänket, för att det är klart att det är toppen. Men det jag efterlyser, det är ett tänk kring hela trafiksituationen. För nog fan skulle man kunna förbättra saker. Tänk om de svenska polisbilarna hade pushbars.
Mm.
Vad enkelt hade det varit att bara rensa bort skit en punkterad bil. Bara tryck bort den.
Nästa gång du inleder en sån här, ska vi nästan ha något så här intro.
Arga gubben.
Ja, arga gubben och så här, USA, America, fuck yeah.
Ja,
något sånt där.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Men också när vi var små, när man åkte, var du på Kolmården när du som liten?
Ja, någon gång, ja.
De Kolmården hade ju när vi var små, det här är länge sedan, säg att det är 80-talet.
Mm.
Då åkte man ju, nu åker man ju en linbana runt och kollar på giraffer och lejon och allting. Men back then så åkte man ju bil igenom olika, och då var det såna här säkerhetsslussar. Man åkte in genom en grind och så stängdes grinden bakom en, så öppnades nästa grind så att inte lejonen kunde springa in och äta upp girafferna. Och sånt där. Så att det var liksom som luftslussar emellan.
Helt livsfarligt så här i efterhand. Folk satt i sina jävla 142 år och rökt. Och
ja, man vevade ner rutan.
Slängde ut någon fimp liksom.
Ja, ja visst. Och det hände ju olyckor.
Ja.
Att folk, liksom att lejon hoppade in i bilar och men i varje sån här luftsluss, eller i varannan sån här luftsluss, så stod det, jag tror fan, där får våra lyssnare med goda minnen bekräfta, antingen var det valpar eller så var det Land Rovers, jag minns inte, som hade, men jag har för mig att det var valpar för att de var helt platta i nosen, som hade stora såna här knuffkuddar monterade fram. Som om då en opolitlig Amazon eller Saab V4 med rökande föräldrar fastnade inne bland lejonen, då kom Kolmårdens bil och körde in och knuffade ut den därifrån.
Aha.
Det här är jag jättestarka minnen av, men jag minns inte exakt vad det var för
det. Nej, det där minns jag inte alls.
Det kanske min farsa minns.
Säkert. Det var bättre förr.
Det var bättre förr.
Du, nu är det dags för dealen med hojen.
Ja.
Northbike. Dream it, live it.
Jag är så jävla lycklig över att vi äntligen har fått en ordentlig vinter. Vi började ju podden och prata om det.
Ja.
Alla som hatar vintern tror jag ändå inser att liksom, ska man ändå ta sig igenom liksom december till januari och februari, då är det ju fan, det är ändå härligare att göra det med snö utanför fönstret än att gå runt i någon sån här kolsvart, deppigt, regnigt, dödsmörker.
Ja.
Och vi har ju fortfarande en hel del vinter framför oss. Och om man inte gillar att vara ute i snön och röra på sig, så kan det ju ändå vara skönt att liksom slå sig ner i soffan och med kanske en liten whisky eller en påse godis eller vad man nu gillar och inmundiga framför tvn. Men det är ju gött att liksom gona ner sig i soffan den här tiden på året.
Ja.
För vintern är ju lika mycket tv-soffans årstid som snowboarden eller skotens ju.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Och idag tänkte jag faktiskt rada upp lite tips på bra motorcykelfilmer som man kan förlora sig i medan man väntar på våren.
Uh-huh.
Och det här är filmer som jag anser att varje hojåkare bara måste ha sett.
Jag förstår.
Nu är ju just filmen något som för många av oss är en källa till inspiration när det till exempel kommer till liksom att planera ett nytt garageprojekt. Det här har vi pratat om förut i dealen med bilen ju. Men jag tänkte att detsamma gäller ju för många hojägare som kör. Och det bör även därför nämnas här. Vi kanske ska säga det. Dealen med hojen ju faktiskt är en minipod som vi gör ihop med Northbike. Och som blir liksom en liten bonus i dealen med bilen. Så det är därför som podden på senare tid har blivit lite längre. Men det tror jag att de som lyssnar på dealen med bilen gillar. Plus att vi vet att många av våra lyssnare gillar ju bilar och hojar.
Så att folk, om det är den mikroskopiska delen av våra lyssnare som tycker att men motorcyklar är ingenting för mig.
Mm.
Nummer ett, de kan lära sig och bli lite passionerade kring motorcyklar.
Mm.
För det är ganska fränt.
Ja.
Och nummer två,
jag tror det är få.
Ja, de är väldigt få.
Ja.
Vi har ju fått mycket positivt.
Ja.
Men jag tänker att någon nörd finns det ju som avskyr motorcyklar. Men bottom line är att de får ju mer podd för
pengarna, för inga pengar, för gratis.
Ja.
Ja, mer poddar gratis. Men nu kommer vi lite från ämnet, för det var ju hojfilmer vi ska snacka om.
Mm.
Den första filmen i raden av filmer som jag hävdar är ett måste för alla hojåkare är Easy Rider. Och det kanske låter klischéartat att börja med den.
Ja, men det finns det gör det verkligen.
Ja, det finns en anledning till att den här har faktiskt blivit den mest ikoniska hojfilmen av dem alla. Filmen är mer än liksom the freedom of the open road bullshit som liksom romantiska hoggubbar i 70-års åldern tjatar om.
Mm.
Det som gör att jag tycker att den här filmen är så bra, det är att den ju beskriver slitningarna i det amerikanska samhället under 60-talet på ett väldigt spännande sätt.
Ja.
Där liksom det fyrkantiga och tillrättalagda USA gjorde allt de kunde för att slå ner den här vågen av fritänkande som den liksom nya alternativa generationen stod för på 60-talet. Så se den!
Ja.
Nästa film som man bara måste ha sett är ju The Motorcycle Diaries. 1952 var Ernesto Guevara de la Serna, en 23-årig medicinstudent, tillsammans med sin vän Alberto Granado som spelas av Rodrigo de la Serna, så gav sig Ernesto eller Che Guevara ut på en resa för att se Latinamerika i sin råa äkthet på något sätt.
Uh-huh.
Och den här filmen är regisserad av Walter Sales och den kom 2004. Det är en helt otroligt vacker film som skildrar resan som de här två kompisarna gör då tillsammans på en encylindrig Norton 500.
Uh-huh.
Och den här filmen fångar på ett väldigt snyggt sätt den här spirande revolutionärens födelse på något sätt. När han då reser runt i sitt hemland så får han ju en glimt av de här stora ojämlikheterna som fanns i hans hemland vid den här tiden. Jag tycker att den här filmen är ett måste framförallt för alla som drömmer om att åka motorcykel i Sydamerika. För det är en väldigt, väldigt vacker film.
Uh-huh. När är den ifrån?
2004.
Aha.
Nästa film,
mm.
The Wild One.
Mm.
1953, då var ju...
Jag tror du skulle säga Wild Hogs. John Travolta.
Nej, den kan ni hoppa över. Däremot, The Wild One.
Med Brando, va?
Ja, precis. Aha. 53 så var ju inte motorcykelkulturen känd som någon så här cool badass läder estetisk företeelse direkt. Men Marlon Brandos roll i The Wild Ones förändrar ju det här över en natt skulle man kunna säga. Utan den här legendariska filmen så är det inte säkert att motorcykelkulturen eller bikerkulturen skulle utvecklas till det som den sen skulle komma att bli då. För det var ju utan tvekan Brando och The Wild One som gjorde hojåkning hårt på riktigt. Uh-huh. Och som fick en hel hop av unga grabbar att vilja bli bikers i mitten på 50-talet.
Uh-huh. Då är min fråga, med risk för att sätta dig på pottkanten. Mm. Har du sett The Wild Ones?
Ja, för länge sedan. Uh-huh. Det var länge sedan. Och även om jag inte hade sett den så är det en film som man bör ha sett. Uh-huh. Så då hade väl jag fått lov att se den.
Uh-huh.
Den måste vara med som tips i alla fall.
Ja, bra.
On Any Sunday däremot har jag sett. Det var ju en av de första motorcykeldokumentärerna som någonsin skapades. Den hade premiär 71 och var regisserad av Bruce Brown. Och han fick en Oscar för bästa dokumentärfilm för just den här filmen. Och Mr. Cool himself, Steve McQueen, var ju med och hjälpte till att skapa den här filmen genom att privat bistå ekonomiskt för att Bruce Brown skulle göra den. Bara sån sak. Den bör ni se. Nästa film heter Why We Ride. Och man kanske skulle kunna säga att det här är en modernare version av On Any Sunday.
Mm-hmm.
Det är en dokumentärfilm gjord av Brian H. Carroll och den kom 2013. Och den försöker på ett, i mitt tycke, väldigt snyggt sätt fånga essensen av varför folk gillar motorcyklar. Den bör man se. Why We Ride heter den.
Kul.
Okej, jag inser att den här listan kan bli hur lång som helst. Så från och med nu så tänker jag att jag bara nämner namnen på filmerna och en lite kort beskrivning. Så får ni själva ta reda på vad den handlar om. För i detalj, för annars kommer jag kunna sitta här och babbla hela dagen. The Great Escape, klassiker med Steve McQueen. Den går liksom inte att inte ha sett den här och påstå att man är en biker samtidigt ju. One Week, det är en film där vi får följa en viss Ben Tyler spelad av Joshua Jackson när han med hjälp av sin hoj reser från Toronto till Tofino i British Columbia för att hitta sig själv. Den är väldigt bra. One Week. The World's Fastest Indian, film från 2005 baserad på en sann historia om Burt Munros liv som var en legendarisk nyzeeländare som slog flera hastighetsrekord med sin mycket modifierade Indian Scout. Mm-hmm. Och det är Anthony Hopkins som spelar Burt Munro i den här filmen som utspelar sig på 50- och 60-talet. Underbar film!
Uh-huh.
Sen har vi en lite annorlunda film som heter 12 O'Clock Boys. Här får vi följa ett gäng unga svarta män och pojkar i Baltimore som flyr sin ofta jävligt fattiga och dystra vardag genom att köra cross på gatan. Det är en väldigt stark film som jag tycker att man bör se. Det är en lite annorlunda hojfilm så, men den har flera lager som får den att den är bra, se den. Sen har vi TT 3D Closer to the Edge, en film som skildrar två olika extrema företeelser. Det första är tävlingen The Isle of Man. Som man ju, jag tänker inte ens gå in på och försöka beskriva den här, men jag kommer säkert komma tillbaks till The Isle of Man i ett senare avsnitt. Men den andra extrema företeelsen i den här filmen, det är ju Mr. Guy Martins besatthet av den här livsfarliga tävlingen. Se den, säger jag bara.
Ja, det är en sjuk tävling.
Ja, men ni måste se den med text för att det går omöjligt att förstå vad Mr. Guy Martin säger. För han har så jävla bred dialekt.
Ja.
Long Way Round har jag snackat om i den här podden. Den behöver jag inte förklara vad den handlar om. Den måste man ha sett. Och slutligen då en film som heter Hitting the Apex. Gillar man MotoGP så är det här en film som man absolut måste se. För att bäst beskriva den här filmen så tänkte jag citera berättarrösten i den här dokumentären. Den här berättarrösten görs för övrigt av Brad Pitt. Och han säger så här: Grand Prix Motorcycle Racing is the process of turning fire into speed. The combustion of fuel and air in the engine and the fire in the heart of the rider willing to risk everything to win. Jättebra film!
Ja.
Så okej, hojnördar, där fick ni några filmtips.
Som en fråga, är Ewan McGregors film?
Ewan McGregors.
Är det den bästa av dem alla?
Nej, de är så olika alla de här filmerna. Ja. Så att det går inte riktigt att säga vilken som är den bästa. Men här fick ni några filmtips som jag hoppas kan snabba på snösmältningen för er som inte kan tänka på något annat än att plocka fram hojen igen.
Ska vi runda av med att tacka lite sponsorer?
Det gör vi.
Hansen Racing.
Mm.
Det är ju en otroligt väl sorterad biltillbehörsfirma.
Så är det.
Med reservdelar och slittillbehör.
Mm.
Eller slitdelar och tillbehör.
Ja.
Eller reserv hör kan man bara få typ förkorta ner det liksom.
Nu hänger jag ingenting. Nej. Nu hänger jag inte med, menar jag.
Jag hänger ingenting.
Hänger ingenting.
De har liksom allting till din bil. Mm. Och dessutom så vill vi ju pusha för hansenracing.se, deras nya e-handelssida som är brutalt detaljerad, där man kan gå ner och söka på bilmärke. Så att har du en 86a van skeva så kan du hitta allt du behöver till den genom att bara fylla i antingen regnummer eller bara söka på bilmärket.
Mm, den är oerhört effektiv, den här sökmotorn.
Och sen, det har jag ju nämnt, så har ju Android Cars slagit upp portarna igen. Mm. Så ska man köpa en ny eller begagnad USA-bil så är det ju dit man ska vända sig. Och just nu så har han en 2021 Ram Night Edition kvar. Svart, black on black. Helt vansinnig. Så de går ju som smör. Men det finns en kvar. Så är man snabb så kan man rycka den. Sen vet jag att Stefan har beställt en röd Night Edition. Det vill säga att allt krom är svart. Och sen är den röd. Det är också en skitball färgkombo på Night Edition. Sån är beställd och en 2500 tung diesel är beställd också. Så att vill man det gäller att hugga de här bilarna fort. Mm. Och så kanske man även har ett inbyte eller ett försäljningsuppdrag. Det är bara att ringa 08 30 20 40 och hälsa från oss.
Just det.
Och sen ska vi också nämna Gasoline Magazine.
Ja.
Sveriges bästa tidskrift om man gillar bilar. Mm. Och nu har vi ju dessutom bokat två datum för våra bilträffar i sommar.
Stämmer.
Som vi gör tillsammans med Gasoline Magazine. Mm. Och det är den
22 maj.
22 maj.
Och den 29 september, va?
29 september. Mm. Ska jag dubbelkolla?
Ja, gör det.
22 maj. 25 september.
Just det, så var det. Jag tror att vi kollade upp det.
Och det är en lördag den 22 maj och lördag den 25 september.
Ja, men det här kommer vi hamra in i era medvetande. Ja. Så att, ja.
Och det handlar också väldigt mycket om att vi måste följa alla riktlinjer som är, vilket gör att antingen så blir det ett av de här datumen eller så blir det båda datumen. Eller så blir det inget av datum.
Precis.
Det man får vi reda på.
Det ena träffen är hängslen, det andra träffen är livren.
Ja, bra.
Du, sist men inte minst.
Ja, vi ska också säga att man ska teckna en prenumeration på Gasoline om man inte redan gör det. För följer man den här podden, då gillar vi samma saker och då ska man prenumerera på Gasoline.
Såklart. Oh. Sist men inte minst, Bilsport MC.
Ja, de har du helt...
Ja, men sist men inte minst är sist men störst kanske till och med.
Sist men störst.
Ni som lyssnar på podden får ursäkta att jag tjatar om det här. Men just nu så håller vi på att planera för en grej som jag vet kommer bli riktigt, riktigt kul. Och det är det som vi kallar för drömgaraget som vi gör ihop med Bilsport MC. Förra veckan så bad vi lyssnare om att höra av sig. Det vill säga att ni som sitter på ett garage som folk förmodligen skulle tycka vore kul att ta del av, skulle ju höra av sig. Aha. Och vi har ju börjat få in lite tips och det känns som att det här kommer bli riktigt kul. Mm. För när vi drog igång det här, då hade vi väl någon idé eller någon tanke om att vi skulle få in lite tips på liksom, folk som hade snygga garage. Men vi var inte riktigt beredda på liksom, exakt hur kreativa, men kanske framförallt hur störda garagefreak det finns där ute. För vi har ju fått se exempel på garage som är helt otroliga. Vi snackade ju lite snabbt om mancapes förra veckan. Du snackade till och med om womancapes. Vad det fan nu det var för något kvinnogrottor. Det känns som att vi behöver komma på ett bättre namn för tjejernas garage. Men hur som helst så, det råder ju inget tvivel om att många av er verkligen låtit garaget bli en plats där inga regler gäller.
Och vi kan ju avslöja, det är ju några förslag vi har fått som är helt sinnessjuka. Ja. Inte ur ett perspektiv att det var det förväntade. Utan här pratar vi vinschsystem för att vincha ner saker från taket. Spel. Vi ska ta avsnittet. Det var helt
galet.
Sen har vi ju också fått förslag. Och det här ska vi inte på något sätt raljera kring.
Nej.
Men det vi menar med drömgaraget, det är ju någonting som är exceptionellt bra och annorlunda. Och vi har ju fått en del förslag på
bara för att man har ett städat garage betyder inte det att det automatiskt blir ett drömgarage.
Nej, vi har fått förslag på jättefina garage. Mm. Betydligt finare än vad vi själva har.
Men som är väldigt vanliga garage.
Men som också är lite vanliga. Ja. Det är fina verktygsskåp och det är lackat golv och det är fint. Eller så här risiga garage fast det är någon soffa och en en älgskylt på väggen. Det är kul, men det är inte, alltså det här, det vi tittar på nu, det ska vara en nivå över.
Ja, men det vi är ute efter, det är ju garage där man har låtit fantasin och kreativiteten flyga fritt. Ju. Och ni som lyssnat länge på podden, ni vet ju att det är bland det bästa vi vet när folk freakar ut ordentligt. Men fortsätt att skicka in förslag och bilder på era garage. Vi kommer totalt att besöka 4-5 garage kanske. Just nu håller vi på att sammanställa vilka det är vi ska träffa. Men det finns fortfarande tid att skicka in förslag. Så gör det.
Mm.
Jag tycker att drömgaraget är ett kul initiativ från BMC. Eller det var ju du och jag som
du säger på. BMC, men folk, du måste ju säga Bilsport och MC.
Ja, jag tror, men kan de inte våra lyssnare BMC med?
Jo, nej, det men, kanske är så. Jag tar tillbaka.
Liksom, eller hur?
Ja, folk kommer säga BMC. Det är så vi
säger internt. Liksom, ja. Eftersom våra lyssnare har varit med så länge. Men det är klart det kan finnas nya lyssnare. Men det är ett bra initiativ från Bilsport MC.
Ja.
Även om fast det faktiskt var ditt och min idé från början.
Ja, men vi ger dem
det. De är med på noterna. Och ja. Det är det som gör att vi tycker att de är så jävla bäst.
När BMC säger ja. Då blir det på en gång deras idé.
Ja.
Deras kredit.
Precis. Ja. De säger alltid ja. Men förortsmadrass från Upplands Väsby. Fortsätt.
Jag fortsätter. Du sa ju sist men inte minst.
Ja, just det.
Men då får jag väl lägga till den allra,
minst,
allra,
men minst,
ja. Den allra sista.
Ja.
Och det är ju att man ska gå in på Retro Petrol och följa dem på Insta. För det är så jävla kul bilgalleri där allting är till salu. Och sen när man blir sugen på en bil, då går man in på hemsidan retropetrol.se.
Just det.
Vi älskar dem.
In och dröm. Har de lagt upp hojar än eller?
Det vet jag inte.
Nej.
Det tror jag inte.
Nej, då väntar jag ett tag till.
Ja.
Hörrni, med det sagt då.
Tack för att ni har lyssnat.
Trevlig helg på er allihopa. Så ses vi om bara några dagar kommer kännas som. Eftersom veckorna nu flyger fram.
Det flyger i ett rasande tempo. Ha en skön fredag och en trevlig helg.
Hej på er.
Hej!